Podplay.
Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Läktarna gapar halvtomma i den stora FN-salen. Representanter från USA, Västtyskland och flera andra länder har rest sig och gått i protest mot mannen bakom talarstolen. Men många sitter kvar och lyssnar spänt på varje ord. Kubas industriminister Che Guevara står i stark kontrast mot de andra deltagarna i sina kortklippta frisyrer och mörka kostymer. Han står i pulpeten klädd i grön soldatuniform med mörkt vågigt hår och buskigt skägg. Många kan inte tro vad de hör. Med sin lena metodiska stämma kallar den kraftiga mannen USA för imperialister och förtryckare. Mitt i FN-salen, i hjärtat av Manhattan. Han anklagar dem för olaga intrång och kränkningar mot Kuba, Vietnam och många andra länder. Han frågar hur USA kan kalla sig frihetens kämpe när de lynchar sin egen svarta befolkning. Och hur kan FN vara så passivt inför världens orättvisor? Han, den berömda revolutionären, lovar att Kuba kommer stödja alla folk och nationer i världen som kämpar mot förtryck. Inför den häpna församlingen sammanfattar han sitt budskap med en enkel mening. Patria o muerte, fosterlandet eller döden. Sen kliver han ner från talarstolen till rungande applåder.
Du lyssnar på historien om Che Guevara, den astmatiske pojken som blev världens kanske kändaste revolutionär. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Mannen som en dag kommer kallas Che föds i en välbeställd argentinsk familj 1928. Han får namnet Ernesto Guevara de la Serna och föds i hamnstaden Rosario. När lille Ernesto föds är föräldrarna egentligen på väg med flodbåt till huvudstaden Buenos Aires. Men värkarna börjar redan i Rosario och de skyndar till närmaste sjukhus. Sina första år i livet bor lille Ernesto dock i ett avlägset område i norra Argentina som heter Misiones, där pappan driver ett jordbruk. Han odlar örten yerba mate som är vrålpoppis att dricka som te i Argentina. Efter ett par år i Misiones flyttar familjen till en av Buenos Aires tjusigaste förorter.
Pappan hade jordbruk av yerba mate, men han är också varvsindustri. Mamman kom också från välbärgade familjer med anor i Argentina. Så att det här var ingen kille från fattiga kvarter eller ens medelklassen, utan precis tvärtom. Det här var vit, välbärgad familj som man kom till.
Det här är Andres Rivarola, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.
Det fanns fattigdom förstås i argentinska landsorten och även i de så att säga, yttre delarna, förorterna till Buenos Aires fanns det också omfattande fattigdom. Men inte där han växte upp.
När Ernesto är 4 eller 5 drabbas han av astma. Ibland hostar han tills luften går ur honom och han blir helt lila i ansiktet. Snart bestämmer föräldrarna att det är bäst att flytta till ett torrare klimat. Ännu en gång går flyttlasset. Nu bär det av rakt in i centrala Argentina, till den lilla staden Alta Gracia. Det är en vacker liten stad med gamla stenkyrkor som tornar över landskapet bredvid en kristallblå sjö hundratals meter över havet. Men det ser Ernesto inte mycket av. Han ligger nämligen instängd på sitt rum nästan jämt. Hostattackerna blir inte bättre efter flytten och han lever mer eller mindre som en inlagd patient. Familjen testar alla möjliga kurer, men inget verkar hjälpa. Till slut bestämmer mamman att det får räcka. Det bästa är om pojken lever ett aktivt liv och får starka, friska lungor. Nu är det slut på sjuksängen och dags för lille Ernesto att uppleva världen.
Han var astmatiker. Man trodde någonstans, förstod att genom adrenalin och sport så kunde han faktiskt dämpa astman. Så det var nog något som gjorde att han sattes in i väldigt mycket så här, fysisk verksamhet. Vilket han fortsatte med hela livet.
Ernesto ger sig på ungefär alla sporter han kommer i kontakt med. Allt från fotboll och simning till cykling och bordtennis. Som tonåring jobbar han och några vänner extra på en golfbana och spelar så mycket de kan efter jobbet. Därefter hittar han till rugbyn som han fullkomligt älskar. Han spelar ilsket, med kroppen som insats och med allt han har. Om han skadar sig eller en motspelare, gör det inget. När Ernesto spelar rugby är det på blodigt allvar. Rastlösheten verkar sitta som i märgen på honom, och inte bara fysiskt. Han stimulerar också hjärnan så mycket han kan. Ernesto läser allt han kommer över, från poesi och fackböcker till skönlitteratur och politiska utläggningar. Och snart hittar han en ny utmaning. Schack. Ett spel han blir nästan besatt av. Han älskar att klura på strategier och lista ut fällor. Men när han märker att någon äldre spelare låter honom vinna blir han riktigt förbannad. Så vill han inte spela. Han är poppis bland kamraterna och får flera goda vänner. Ernesto verkar aldrig ha särskilt svårt att dra människor till sig. Han är karismatisk, trevlig och rättvis. Och dessutom tycker många att den bredaxlade unge mannen är riktigt stilig. Ibland kan han uppfattas som ganska intensiv med sin ständiga ögonkontakt och sina ihärdiga åsikter. Men för det mesta tar han sig an livet med ett leende på läpparna och alltid ett skämt redo. Han beter sig aldrig som någon arrogant överklassgrabb. Vännerna kommer från alla delar av samhället och han behandlar alla likadant. Om det beror på all sport, den torra luften eller något annat är oklart. Men han får i alla fall bukt med astman. Han kommer aldrig bli av med den och har alltid en inhalator med sig. Men tiden som fastkedjad i sängen är förbi. Och 1947 flyttar familjen Guevara, nu med 5 barn, tillbaka till Buenos Aires. Här ska den 19 år gamla Ernesto börja universitetet. Ernesto pluggar medicin och studierna går bra. Men det viktigaste som händer under studietiden är när han tar ett års uppehåll. När han är 23 år gammal bestämmer sig Ernesto och en vän för att de ska göra en resa. Och det är ingen vanlig interrail det handlar om. De skaffar en begagnad motorcykel och planerar en färd tvärs över Argentina, in i Chile och därifrån uppför hela Sydamerika. Den här resan kommer ändra Ernestos liv för alltid.
Och den första resan, 52, då åker de runt Argentina mot Chile och sen kring Anderna upp i Bolivia, Peru, Amazonastrakten. Och det tar ungefär ett år. Och den här resan är viktig ur olika synvinklar. Dels personligen, att han får då bemöta den delen av Latinamerika. Så det finns en viss symbolik i det här. De flesta vita ungdomar i hans klass, när de gjorde en resa utomlands på den tiden, alltså Argentina, då åkte man ju till Europa. Det var Paris, det var London, Madrid och så vidare. Men han gjorde precis tvärtom.
Under färden genom Sydamerikas dramatiska landskap lägger Ernesto märke till ett par saker. Han ser på många håll att storbolag från USA och Europa äger stora delar av naturtillgångarna. Fattiga människor sliter tills de knappt kan stå. Men vinsten försvinner till utländska bankkonton. Det här gör ett fundamentalt intryck på honom. Det han ser är ett riggat spel där vissa lider medan andra fuskar sig till vinst. Och han hatar det. Efter resan åker Ernesto hem till Argentina med en ny medvetenhet. Det räcker inte med medicin för att vårda sjukdomen han sett. Det behövs väpnad kamp. Ett år senare tar Ernesto sin examen. Han är nu utbildad läkare i en rik argentinsk familj med goda anor. Men han kommer inte slå sig ner på någon praktik i huvudstadens rika förorter. Han vill hjälpa dem som verkligen lider och han vill resa igen. I slutet av 1953 packar han väskorna och ger sig ut i världen igen. Han kommer aldrig bo i sitt hemland igen. Mycket av 1953 tillbringar Ernesto i Guatemala. Här ser han något som får blodet att koka.
Han arbetade som läkare, vilket också gav honom en djup förankring i den situation som de fattiga och utsatta levde i Latinamerika utan hälsovård. Och han fick också en väldigt viktig position som läkare. Och han prioriterar väldigt mycket att göra insatser för de mest behövande. Det här är någonting som har funnits med under hela hans liv. Det var något av hans bränsle, så att säga, rent ideologiskt.
Men den utsatta delen av befolkningen har större problem än brist på sjukvård. Amerikanska fruktbolag äger mycket av landets vackra natur. Men de brukar långt ifrån all mark de äger. Samtidigt går mycket av folket utan jobb eller chans att äta sig mätta. Därför försöker presidenten reformera jordbruket. Han förstatligar mycket av marken som fruktbolagen äger, men inte använder. Marken går till Guatemalas invånare, som får jobb och mer pengar på banken. Reformen är väldigt poppis i landet och Ernesto tycker det är helt rätt lösning. Men det tycker inte fruktbolagen som nu vänder sig till pappa USA.
Det orsakade att de anklagade regeringen anklagades för att vara kommunistisk och det blev en CIA-stöd kupp 1954. Och där var Ernesto och såg vad som hände. De bombade huvudstaden. Men efter kuppen tog han skydd i argentinska ambassaden och så småningom hamnade i Mexiko.
På plats i Mexico City är Ernesto mer övertygad än någonsin. Latinamerikas folk måste resa sig mot orättvisan. Men hur och var ska det börja? Sina första månader i jättestaden Mexico City jobbar Ernesto på ett sjukhus. Han blir djupt påverkad av alla fattiga patienter han vårdar som har nötts ner av hårt arbete. Han börjar umgås i allt mer radikala kretsar och känner kamplusten brinna i bröstet. Under långa nätter på Mexico Citys neonbelysta kaféer och barer blir han säkrare än någonsin förr. Enda sättet att besegra världens orättvisor är med vapen i handen. I slutet av sommaren träffar Ernesto en man som redan nu, bara 29 år gammal, är smått mytomspunnen. Ett par år tidigare ledde han en attack med en armébarack i sitt hemland Kuba, där han har suttit fängslad tills nu. Han är en självsäker, intelligent och djärv man, tycker Ernesto. Den här 29-årige mannen är Fidel Castro. Och han och Ernesto tycker om varandra från första stund.
Och just i Guatemala träffade han kubaner som också flydde från kuppen. Och det är via dem som han får länken då till den kubanska gruppen som var i exil i Mexiko, vars ledare hette Fidel Castro. Han var också närmare kommunismen, vilket Che Guevara hade ju varit hela tiden.
Fidel är ledaren för en grupp som kallas 26 juli-rörelsen, vars mål är att störta Kubas diktator Batista. De anser att han är en amerikansk nickedocka och en brutal förtryckare. Nu hittar Ernesto äntligen kampen han letat efter. En chans att ändra världens orättvisor och slåss för de utnyttjade. På Kuba ska kampen mot imperialismen börja. Ernesto blir snabbt en del av gruppen. Och det är nu, under de varma höstmånaderna i Mexico City 1955, som Ernesto får sitt kända smeknamn Che. Ordet är argentinsk slang och betyder ungefär snubben eller mannen. Argentinare använder det ofta som utfyllnadsord och säger det väldigt ofta. Det verkar de kubanska vännerna tycka är så kul att det blir Ernestos nya namn. Och eftersom han själv kommer gå under Che från och med nu, ser vi till att kalla honom det också. I slutet av 1956, när Che varit nästan 2 år i Mexico City, är gruppen redo. Äntligen ska de tillbaka till Kuba och ta upp kampen. Che följer med som en av gruppens läkare. Fidel har köpt en gammal yacht som heter Granma. Den ska ta Che och 81 ivriga unga män över havet. Mitt i natten den 25 november 1956 kastar de loss från hamnen i Tupan i östra Mexiko. Äntligen ska Che gå från ord till handling. Nu bär det av mot Kuba, krig och revolution.
Och det var ett 80-tal kubaner och en utländsk medlem som var Che Guevara från Argentina. Och de drabbades av en storm på vägen och allt blev fel. Väldigt mycket av deras provisioner förlorades, landade på fel plats under den här stormen. Och dessutom så blev de anfallna ganska snabbt av regeringstrupperna. Vilket gjorde att många av de här revolutionärerna dödades i samband med landstingen.
De 82 utslitna männen måste hoppa i vattnet och bära all sin packning genom ett träsk. Che konstaterar att det inte är en landstigning utan ett skeppsbrott. I 3 dagar sliter de sig fram genom en grovträsk, skog och fält med höga sockerrör. Hela tiden på sin vakt mot regeringsarmén som är de på spåren. Che tänker att de är så slitna att de mer liknar skuggor än soldater. De stannar vid ett sockerrörsfält och många kollapsar av trötthet. De vet inte att de är på väg rakt in i ett bakhåll.
Che sitter vid skogskanten. Det är mulet och kvavt. Hela luften känns klibbig. Fötterna svider av skoskav. Han håller tillbaka ett hostanfall. Plötsligt hör han något. Kulsprutet eld driver genom luften och flera kamrater slits i stycken framför honom. Fiendens eld smattrar från alla håll. Rebellerna ser sig desperata omkring efter någonstans att ta vägen. Många rusar mot sockerfältet in mot de höga växterna, men de skjuts ner en efter en. Che skyndar. Tillsammans med en liten grupp springer han åt andra hållet. In mot skogen, rakt mot fienden. Framför honom ligger en ryggsäck full med medicin. Intill den en stor låda med ammunition. Han hinner bara tänka en mikrosekund. De väger för mycket tillsammans. Han kan inte bära båda. Han plockar upp ammunitionen och fortsätter in i eldstriden. Medicinen får vänta. Kampen kommer först.
Ja, det är verkligen en metamorfos. Från att rädda liv till att ta liv. Och han blev en av de hårda. När det gäller att avrätta fiender, vilket gjordes, så var det faktiskt Che Guevara som stod för avrättningen. Och vilket han kom att ansvara för det senare. Avrättning av fiender, bland annat i staden Santa Clara. Han hade inte haft så mycket militär träning innan, eller den erfarenheten. Men vad hans, ska säga, hårdföra del i det militära, det var nog på grund av hans ideologiska övertygelse. Det här var den rätta kampen.
Av de 82 män som kliver ombord på båten Granma är det färre än 20 som tar sig från bakhållet. Resten skjuts ihjäl eller tillfångatas. Bland överlevarna finns Che och Fidel. Och nu ger de sig in i bergskedjan Sierra Maestra på södra Kuba. Här kan de gömma sig, läka sina sår och starta ett gerillakrig. I många månader går det segt. Om de hade trott att traktens bönder skulle sluta upp bakom dem hade de fel. Många vill eller vågar inte ge sig i kast med de skräckenjagande gerillakrigarna i sina slitna gröna uniformer och vildvuxna frisyrer. Armén vet att gerillan finns i bergen, men inte exakt var. Därför skickas flera hundra man in i Sierra Maestra för att hitta Fidel, Che och deras kamrater. Gerillan lägger sig i bakhåll och blir snabbt rätt effektiv på att stöta bort fienden. Och Che visar sig vara en naturbegåvning i strid. Han springer ofta ut längst fram, helt orädd för kulorna som viner runt omkring honom. När han för första gången skjuter ihjäl en fiende i strid slås han av hur lite det bekymrar honom. Bra. Då kan han hänge sig åt kampen ännu mer.
Ja, men han sticker ut bland annat på grund av hans bildning. Han var ju läkare, så han kombinerade faktiskt det militära med vård. Vilket gav honom väldigt mycket positivt bemötande. Att han kunde vårda sina kamrater, han kunde vårda folk runt omkring. Så att det blev väldigt mycket goodwill kring honom på grund av den sidan av Che.
I lägret gör han det han kan för att vårda de sårade. Men han är hårdhänt. Många av männen låter hellre ett sår vara än få hjälp av Che. Och den numera 28 år gamla Che härdas på flera sätt. Han avrättar en av sina vapenbröder som avslöjats som förrädare. Che tvekar inte. Han tar ut den skyldiga i skogen och skjuter honom i huvudet. Sen granskar han kulhålet i mannens huvud i sann läkarstil och konstaterar att det är dödligt. Överlag verkar den unge Che ha ett rätt avslappnat förhållningssätt till döden, både andras och sin egen. Han känner redan här i Kubas fuktiga berg att om hans död kan hjälpa kampen mot imperialism och kapitalism, då stupar han gärna. Vid det här laget är han en inbiten revolutionär och skicklig krigare. Den där nonchalansen inför döden kan ibland sätta skräck till och med i hans medkämpar. Men han impar tillräckligt mycket på Fidel för att befordras. Nu blir han kommandante Guevara med befäl över sin egen trupp. Han är en väldigt sträng ledare och håller stenhårt på disciplinen. Minsta överträdelse kan straffas med indragen mat. Men han verkar samtidigt inspirera sina män. På lediga stunder läser han högt ur klassiska böcker, drar fräckisar och manar på männen att lära bönderna i området att läsa och skriva. Han ser nu ut som själva stereotypen av en gerillakrigare. Vildvuxet skägg, långt hår under en basker eller grön keps, en cigarr i munnen och en sliten uniform som han bär med stolthet. Vid det här laget, efter mer än ett års strider på södra Kuba, är det fler som ansluter sig. 26 juli-rörelsen växer och har nu hundratals män. Och snart är de äntligen redo att gå på offensiven. I slutet av december 1958 tågar Che med sin trupp mot staden Santa Clara. Den ligger på vägen mot huvudstaden Havanna. Om de kan ta staden är Batistas armé i stort sett knäckt.
Det var en mycket stark militär trupp där. Och det här var en nåd som var väldigt viktigt rent militärstrategiskt på vägen till Havanna.
Men det är tufft. Striderna är hårda. De har ont om både mat och kulor och slåss mot en styrka som är 10 gånger större än deras egen. På nyårsafton, efter 3 dagar av frenetiska strider på stadens gator, lyckas Che och hans styrka överfalla ett pansartåg fullt med förstärkningar och material till armén. Chés trupp tar över tåget och all den ammunition som ligger nedpackad i det. Det visar sig vara en knockout-smäll mot Batistas regim.
När regeringstrupperna blir besegrade på det sätt som de är besegrade så fullständigt,
gjorde att Batista i sina dagar räknade. Och han lämnade, tror jag, bara 12 timmar efter Santa Clara-triumfen.
Nu ger många fiendesoldater upp eller ansluter sig till revolutionen. På 2 år har gerillan gått från en brokig skara slitna män som nästan knäckts av sjösjuka och bakhåll till en drillad armé av hängivna frihetskämpar. Revolutionen har segrat. Några dagar senare tågar Fidel Castro in i huvudstaden i triumf. Gatorna kantas av jublande folkmassor som ropar hans namn. Äntligen är de fria från den hemska diktatorn. Och en ny, bättre framtid väntar Kubas folk.
De får en mycket positivt bemötande. Regimen hade verkligen tappat mycket av sin legitimitet.
Det kan vara svårt att tro med facit i hand. Men nu när 1959 börjar är Fidel inte den hängivna kommunist som många tror. Faktum är att han lägger en hel del tid och energi på att charma USA. Han lovar att Kuba ska införa fria val och inte styras som någon kommunistisk enpartistat. Medan Castro är på skärmoffensiv har Che mer kallhamrade saker för sig. Han har nämligen fått en väldigt blodig uppgift. Efter många år med Batista vid makten kryllar Havanna av sympatisörer, angivare, korrupta ämbetsmän och brutala officerare. Förtryckare allihop i Chés ögon. Och nu börjar nästa fas av revolutionen. En politisk åderlåtning av det gamla systemet. I utkanten av Havanna, långt ifrån de pampiga katedralerna från kolonialtiden och centrums nöjespalats, ligger det gamla fortet La Cabaña. Det har byggts om till fängelse och här sitter mängder med misstänkta förrädare. Fortet blir Chés bas. Här ska han göra upp med Batistas medlöpare. Den nu 31 år gamla revolutionären ansvarar för tusentals rättegångar i fortet, där många döms till döden. Det är oklart hur lagliga de här rättegångarna är. Lika oklart om alla som avrättas får en rättvis bedömning. Men något som är tydligt är att hundratals människor miste livet här i La Cabaña. Kort därpå får Che helt andra uppdrag. Han blir Kubas industriminister och chef för Nationalbanken. Målet är en total planekonomi. Alltså att marknaden inte ska styra vad som produceras, utan folkets och landets behov. Han kastar sig in i jobbet och besöker otaliga fabriker, jordbruk och verkstäder för att lära sig om Kubas arbetare och deras behov. På sina lediga dagar jobbar han frivilligt med att hugga sockerrör på landsbygden. Det är hårt, slitsamt arbete i den fuktiga värmen, men han gör det gärna och uppmuntrar sina ämbetsmän att göra samma sak. Annars kan det bli avdrag på lönen.
Han deltog till exempel själv i sockerskörden, och det är många bilder av Che Guevara med säckar som han bär. Och, så att det här symboliska att ministern själv skulle göra grovjobbet, det var ju verkligen att sätta sig emot de här eliterna som hade funnits tidigare. Han ville mana fram någon form av voluntarism, frivillighetsanda, att stödja så att säga, processen på det sättet. Vilket inte gick så bra.
Parallellt med det märker Fidel att hans charmoffensiv mot USA inte går som planerat. Relationen blir tvärtom bara värre. Fidel förstatligar alla amerikanska oljebolag i landet i början av 60-talet. Många misstänker att en mycket mer politiskt övertygade Che sporrat sin vän. En amerikansk journalist kallar honom för den röda eminensen bakom Fidel. Snart blir det ännu värre mellan länderna. CIA tränar en grupp exilkubaner att anfalla Kuba på en plats som heter Grisbukten. Det blir ett riktigt fiasko. Men signalen är tydlig. Ingen vänskap med USA. Fidel svarar med att konfiskera alla amerikanska företag på Kuba, inte bara oljebolagen, och USA inför ett handelsembargo mot landet som råder i över 50 år. Både Che och Fidel är övertygade om att Grisbukten bara var början. Amerikanerna kommer försöka invadera Kuba igen. De kommer inte klara ett krig mot USA och ser sig om efter hjälp. Och det finns bara ett land i hela världen som är starkt nog att stå emot USA. Sovjetunionen. Till stor del tack vare Ches personliga övertalningsförmåga går Sovjets ledare Nikita Khrushchev med på att placera kärnvapenbestyckade missiler på Kuba. Detta blir startskottet för Kubakrisen. Vi kommer inte gå in i detalj på det här och nu. Men om ni vill höra mer om hur världen nästan smulades sönder i ett kärnvapenkrig kan ni lyssna på vårt avsnitt om det. Något som blir tydligt under den här livsfarliga lindansen mellan Sovjet, Kuba och USA är att Che är redo att gå långt. Han tycker inte det vore så farligt i det långa loppet om kärnvapenkrig brister ut och hela Kuba pulveriseras. Om det är vad som krävs för att få USA:s imperialism på fall och väcka resten av världens folk, får det vara värt det. Och när han pratar med Fidel om saken verkar det som de känner likadant. Men så känner inte Moskva. Krisen slutar med att sovjeterna tar bort missilerna från Kuba medan USA lovar att inte invadera ön. Che är riktigt besviken på sovjeterna. Han föreställer sig en pan-sydamerikansk socialistisk federation. Och ett första steg mot det målet är att ta till vapen mot imperialisterna. Den här drömmen blir svår att uppnå utan sovjeternas kärnvapenparaply att gömma sig under. Men Che låter sig inte hindras.
Che Guevara var en väldigt självständig person. På sätt och vis var han ganska anarkistisk. Alltså, han tänkte ju själv väldigt mycket. Och han hade sina idéer kring hur revolutionen skulle föras vidare från Kuba ut i världen. Inte bara Latinamerika, Che Guevara stod för en beväpnade revolutionsinriktade linjen. Det att man skulle tända gnistor på olika ställen som sen skulle spridas till en eld som skulle föra revolutionen vidare.
De kommande åren reser han kors och tvärs över jorden för att knyta band med vänliga stater. Under 1964 och 65 hinner han till exempel med Ghana, Guinea och Mali, USA, Frankrike, Egypten och Sovjetunionen. Det är under den här kringflackande tiden han kliver in i FN-salen och spyr galla över USAs imperialism. Men inte bara det. En kort tid senare håller han ett annat tal i Algeriet. Den här gången är det Sovjet som får utstå hans kritik. Han tycker sovjeterna på många sätt beter sig lika imperialistiskt som USA och verkar glömma sin socialistiska grund. Och kort efter detta kommer han tappa sin plats i Fidels innersta krets. För man måste nog säga att Fidel är mer pragmatisk än sin vän Che. Han vet att han inte klarar sig utan Sovjets stöd. Vid det här laget är det stora landet i öst Kubas absolut viktigaste handelspartner. Och högdjuren i Moskva tycker inte om Ches kritik. De föreslår artigt för Fidel att han kanske borde avskeda sin eldsjälade argentinske vän. Några veckor senare börjar folk på Havannas gator fråga sig var Che Guevara egentligen tagit vägen. Ingen på industridepartementet har sett honom på länge. Kanske är han på en av sina otaliga resor igen. Men då brukar det ju komma rapporter. Veckor blir till månader utan att någon ser röken av Che. Nu är det fler än Kubas medborgare som undrar var han är. Inte ens CIA eller KGB har en aning. Rykten börjar sprida sig. Vissa tror att Fidel låtit mörda honom för att inte riskera vänskapen med Moskva. Eller att han kastat sin gamle vapenbroder i fängelse. Andra invänder att han tydligen sätts i Chile. Några är bergsäkra på att han är i Vietnam och strider mot imperialisterna.
Om vi tar relationen till Fidel, det finns ju olika hypoteser om det här, att Fidel egentligen vill bli av med Che Guevara. Han har ju blivit en belastning på Kuba på grund av hans radikala inställning. Men han fick ju stöd av Fidel. Det var flera kubaner som var med i hans trupp i Afrika och när han sen åkte vidare till Bolivia. Han fick ju fortsatt stöd från Fidel, men gärna utanför Kuba.
Faktum är att Che tillbringar mycket av 1965 i Kongo. Landet står i brand och slits mellan olika frihetskämpar, rövarband och en regering med stöd från USA. I 7 månader försöker den 37 år gamle Che träna en inhemsk gerilla i landet, men måste till slut ge sig. Disciplinen är usel och fiendens attacker blir intensivare hela tiden. Han flyr bara minuter innan hans läger stormas av fiendetrupper. Efter Kongo är ett par månader i Tanzania gömd på Kubas ambassad. Han känner sig ensam efter misslyckandet och ligger mest och läser. Ibland spelar han schack med sina livvakter, ibland med sig själv. För första gången på många år vet han inte vad han ska göra. Han fortsätter under täckmantel till Prag. Han stannar här längre än planerat. Hela tiden håller han sig gömd och lever under jord. Fidel skickar otaliga brev och ber Che komma hem till Kuba och fortsätta bygga landet i socialismens anda. Trots alla rykten är de fortfarande goda vänner. Men Che tackar nej. Kanske är han för stolt. Han har ju sagt att han ska starta en världsrevolution. Inte kan han kasta in handduken efter ett enda misslyckande. Till slut skickar Fidel ett nytt förslag. Han har kontakt med kommunistpartiet i Bolivia. De vill ha hjälp att träna frihetskämpar och slåss mot staten.
Så kommunism, antikolonialism, prosocialism, antiimperialism gick ihop, jag ska säga, i de här idéerna. Och det var i den globala kampen som Che Guevara tänkte att den elden måste vi försöka sprida vidare. Och det gör vi genom revolutionära insatser. Och från Bolivia så tänkte man att de skulle sprida den här eldsvågen vidare, den revolutionära vågen, vidare till Peru och framförallt till Argentina.
Färgen återvänder till de trötta ögonen. Det smittsamma leendet sprider sig över ansiktet som nyss varit så uppgivet. Bolivia, hans dröm om en sydamerikansk socialistisk federation, kan börja där, i kontinentens bergiga hjärta. Revolutionen kan sprida sig från Andernas dimmiga höjder, längst floder och djungler, ner till haven. Che gör sig redo. I Bolivia tänker han starta ett nytt Vietnamkrig om han måste. Så länge revolutionen går framåt är alla uppoffringar värda det. Han vet inte, när han gör sig redo att smyga in i Bolivia 1966, att han reser mot sin egen död. Den 3 november 1966 anländer en helt vanlig herre i Bolivias huvudstad La Paz. Han är lite satt runt magen, nästan helt flintskallig förutom en grå krans, och bär tjocka glasögon. I tullen säger han att han ska studera jordbruk. Passet är från Uruguay och ser helt i sin ordning ut. Ingen misstänker att det i själva verket är världens kändaste revolutionär, Che Guevara, som just passerat tullen. Och han är här för att vigla upp Bolivias folk till kamp. Knappt har han passerat tullen innan han reser till Bolivias skogar för att bilda en gerilla. Men motgångarna hopar sig redan från början. Bolivianerna tycker han bossar lite väl mycket i lägret, som om det är hans personliga revolution och de bara är statister. Det krävs ett personligt bud från Fidel Castro för att lätta stämningen och hindra gerillan från att splittras.
Många av de här bolivianerna i landsbygden har ju fått faktiskt en del landområden. Det fanns inte samma stöd för revolutionära krafter som då Che Guevara ville leda. Dessutom fanns en väldigt stark kulturell skillnad. Men han var egentligen ganska isolerad. Vilket gjorde att det blev ett lätt byte då för regeringstrupperna.
Trots den dåliga grannsämjan leder Che gerillan till att bara snabba segrar. De lägger sig i bakhåll, slår till snabbt och smälter in i djungeln innan fienden förstår vad som händer. Men snart blir motståndet tuffare. För Che och hans kamrater vet inte att USA har skickat elitsoldater till landet. De tränar nu bolivianska förband tills de är specialister på djungelkrig. Dessutom har CIA-folk på plats som hjälper till med kommunikation och hemliga uppgifter.
Ja, vid det tidpunkten så var Che Guevara nu ett välkänt namn hos CIA. Man hade följt honom sedan Kuba förstås, sedan Afrika-erfarenheten, och var väldigt mån om att bromsa hans spridning av hans revolutionära kall till världens befolkning. Och då skickade man också CIA-agenter till Bolivia för att ge dem stöd i kampen mot den här gerillatruppen.
Det här är dåliga nyheter för den lilla gerillan i de skogsklädda bergen. De har knappt någon mat, dåligt med ammunition, och flera av dem har så trasiga skor att de knappt täcker fötterna. Och stämningen mellan kubaner och bolivianer blir så dålig att nästan alla bolivianer lämnar gerillan. Specialförbanden närmar sig. De får dessutom hjälp från lokalbefolkningen som inte alls sluter upp bakom rebellerna på det sätt som Che hoppats. Ches gerilla blir mindre, utmärglad och skadeskjuten. Samtidigt växer fiendernas självförtroende. Och CIA vet nu ganska säkert att den livsfarliga revolutionären Che faktiskt är här i Bolivia. De ville hemskt gärna tillfångata honom och sätta press på Kubas regering. I början av oktober 1967 har Che varit i Bolivias djungler och branta raviner i 11 månader. Han har knappt ett dussin män med sig vid det här laget. Och de är på flykt. De korsar terräng som verkar byta både klimat och årstider flera gånger om dagen. Över brännheta fält och kokande skogar till plötsliga skyfall, iskalla vindar, branta klippor och karga bergsplatåer. Anderna är ingen lätt plats. Speciellt inte med kommandosoldater hack i häl. Och den 8 oktober 1967 går Che och hans slitna trupp i ett bakhåll. De är fast i en ravin, omringade av specialstyrkor. I den tätvuxna skogen är det nästan omöjligt att se vad som händer eller förstå varifrån skotten kommer. En kula träffar Che i benet. En kamrat hjälper honom resa sig, men de omringas snabbt av fienden. Med samma stolta ton som alltid höjer Che händerna i luften och ropar: "Jag är Che Guevara och jag är värd mer levande än död." Che förs till ett avlägset litet samhälle som heter La Higuera. Här bor knappt 100 personer och alla hus är av packad lera. Här ska Che Guevara förvaras till CIA och Bolivias regering bestämt vad de ska göra med honom. Med händer och fötter bundna kastas han in i ett dammigt klassrum i byns nedlagda skola. Hans hår och skägg har vuxit tillbaka under året i djungeln. Den gröna uniformen är ihålig, söndersliten och så smutsig att den nästan är svart. Hans skor är inte mycket mer än ihopbundna läderbitar. Han har tappat halva sin kroppsvikt. Det enda han ber sina fångvaktare om är något att röka. Utöver det säger han ingenting. När de försöker förhöra honom får de inga svar, mer än en spottloska i ansiktet. Han är lite vänligare mot CIA-agenten på plats som råkar vara exilkuban. Honom pratar Che med tills agenten frågar om gerillan eller revolutionen. Då får han bara höra att Che naturligtvis inte tänker hjälpa honom. Che slängs tillbaka i det tomma, lortiga klassrummet. Medan han sitter tryckt mot lerväggen bestäms hans öde. Bolivianerna känner inte för att släppa sin tillfångatagna fiende. Den här mannen har kommit till deras land, mördat deras kamrater och försökt välta deras regering. Han kan inte få leva. Och den 9 oktober 1967 kommer orden från regeringen i La Paz. Fången ska avrättas.
Det var inte så givet att han skulle avrättas. Det finns också här olika bud kring vad som hände här och vem som egentligen gav order till att han skulle avrättas. Vissa säger att det var CIA. Andra säger att det var bolivianska regeringen själv som gjorde det. Till slut är det sergeant Mario Terán som får i uppdrag av att avrätta honom.
Solen skiner genom fönstret och bildar en lysande rektangel på golvet. Luften är torr. Det måste vara bra för astman, hinner han tänka. Sen slås den rangliga dörren upp. En ensam soldat står där med något dimmigt i blicken. Han har druckit. Che har aldrig sett mannen förr, men han vet direkt vem det är. Hans bödel, I några sekunder är allt som hörs fågelsången från djungeln runt omkring dem. Che stirrar sin bödel rakt i ögonen. Hans övertygelse är lika stark som alltid. Han bryter den spända tystnaden. Jag vet att du har kommit för att döda mig. Skjut då, din fegis. Du ska bara döda en man. Sen höjer soldaten sin karbin och skotten skär igenom luften och träffar Che Guevaras utmattade kropp. Han kastas tillbaka in i mörkret. Nu har han gett kampen allt han har.
Che Guevara blir 39 år gammal. Myndigheterna vill att alla ska veta att han är död och inte kommer leda någon världsrevolution. För att verkligen försäkra Fidel Castro om att det är Chés lik som syns i tidningarna hugger bolivianerna av Chés händer och skickar till Kuba så de kan undersöka fingeravtrycken själva. Che begravs på hemlig plats. Först 30 år senare kommer hans lik hittas och föras till Kuba. Där begravs han i Santa Clara, staden han en gång erövrade och säkrade revolutionens seger. Det är svårt att påstå att Che inte lever som han lär. Han tvekar inte att ge sig ut på fälten och slita, ens när han är minister. I frontlinjen kastar han sig ut i livsfara, i strid för det han tror på. Han är en rejäl kontrast till senare terrorister eller frihetskämpar, vad man än väljer att kalla dem. För Che slåss inte i skuggorna. Han sysslar inte med lönnmord eller bilbomber. Istället plockar han upp ett gevär, ger sig ut i landet och krigar enligt konstens alla regler. Han slåss på samma sätt som han spelar rugby och schack. Inga fula knep, men ingen barmhärtighet heller. Och det är också en del av hans arv. För samtidigt som många beundrar hans övertygelse och kampvilja är det många som avskyr honom för de avrättningar han beordrar eller utför själv. Och den lilla detaljen att han gladeligen riskerar ett tredje världskrig. När bolivianerna kastar honom i en omärkt grav vill de hindra att han blir en martyr för revolutionen. Men det får motsatt effekt. Han såg sig själv som bara en man. Men än idag är Che Guevara sinnebilden för en revolutionär. Hans ansikte blir en symbol för uppror, övertygelse och kamp mot förtryck. Till vilket pris som helst.
Och hans död, det blev en militär nederlag. Symbolen för hans död blev en urkraft för någon form av latinamerikansk kamp mot makten, mot orättvisor, mot imperialism. Och det fick ju en global spridning, en enorm global spridning. Så plötsligt får den här ungdomliga bilden på den här någon form av Jesusliknande revolutionär ledare som offrar sitt liv för de fattiga. Det fick en enormt stark symbolik världen över. Så det bidrog nog till hans popularitet efter döden.
Du har lyssnat på historien om Che Guevara med mig, Blanda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay. Tack för att du har lyssnat på den här säsongen av Historien om. Vi är tillbaka i höst med fler avsnitt.
Play, en del av